Det är nog flera med mig som undrar hur det går med Uddby gård egentligen. Och det tänker jag fråga Erik Magnusson om nu. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Ja du Erik, jag ska börja med att säga ha den äran på födelsedagen.
Tackar, det är ju ingen jämnare födelsedag men det är ändå en födelsedag och åren börjar bli många nu. Men när du säger har den äran så erinrar jag mig alltid nästan i sådana sammanhang Karl-Evert Österberg, tidigare kommunalråd i Tyresös historia om kejsar Nero nere i Rom som då var ganska grym och hade mycket för sig i det avseendet. Men när han då hade födelsedag så skulle det firas med lite extra avrättningar och annat. Så att då hade man tillfällig då korsfäst en massa personer då längs gatan där och skulle då glädja kejsaren med det va. Och när man då gick förbi där och han tittade på de här stackarna som hade hängts upp där så var det ju någon som försökte säga något utav de där va. Men de kunde inte höra vad han sa. Och Nero skickade då fram en man för att avlyssna närmare om någon kunde uppfatta vad han sa. Och då lyssnar den här nära in till och så ropar han tillbaka till kejsaren. Han säger, har den äran?
Oj, oj, oj. Här var en bra historia. Man behöver inte säga många ord till dig förrän det kommer både historier och historia.
Nej, det är jag väl känd för att kunna prata om.
Ja, verkligen. Men hör du, hur går det nu med gården? Korna betar så fredligt på ängarna när man går förbi. Inte ett ont anande.
Nej, men kornas tid är ju förbi här. Vi slaktade redan ut i vintras då en hel del av ungdjur och sånt. Va? Men lämnade kvar, så det har gått i sommar 9 kor och 9 kalvar här då och knaprat på betorna i alla fall va, för att hålla ner det något sånär. Och de är egentligen sålda nu och kommer väl vara kvar någon månad till här.
Alltså, men inte sen, längre.
Sen försvinner de över kommungränsen och ner till en gård i Haninge.
Vilken gård får man fråga det?
Det är Hammarby heter den. De är baskirhästar och sånt. Men de har också en köttdjursuppfödning som hittills har då byggt på att de har köpt kalvar ifrån ett par mjölkgårdar då. Och nu är mjölkgårdarna på upphällningen och då blir det inga kalvar heller va. Och då måste de se om sitt hus för de sköter betorna nere på Sandemar. De här fina ängarna med alla orkidéer och allting. Va? Så att de måste då bygga upp en biffbesättning istället. Och det här är ju en biffbesättning jag har ägnat åt 40 års avel till att bygga upp. Va? Så att det är en mycket, mycket fin kvalitetsmässigt bra
besättning. De är ju så vackra. Det är Hereford, eller
hur? Det är Hereford, ja.
Ja. De har ju, många har ju en vit lång fläck, eller vad ska jag säga.
Ja, över halsen där. För den ska ha vitt huvud, den ska ha band över nacken, ja, vitt det. Och ner, och så har vit svansstump också, och vita fötter helst också. Man har lite. Så att de ser ut som de ska göra. Nu har vi också gått över till pollad här för under några år tog det där att få bort det så att de är hornlösa de här.
Jag trodde att ni tog bort hornen.
Nej, nej. De här är avelsmässigt bortavlade va. Och det är det man har gjort nu på de bästa ställen för att det är rätt stor risk arbetsmässigt om man är inne i boxar vintertid och sånt där att det kan hända olyckor och det kan bli rätt otäcka skador eller man mister livet också med det här. De har blivit mycket större under den tid jag har hållit på med dem. Då vägde en biffko så att säga slaktad 250 kilo. Idag är vi uppe i 450 kilo slaktvikt på de här.
Det är nästan dubbelt.
Ja, man har sett de här tjurarna. Jag har ju köpt aveltjurar hela tiden då vartannat år. Det har ju också blivit väldigt mycket större va. Mm. Det är stadiga bitar på en bra bit över 1000 kilo levande vikt.
Man går inte gärna in på ängen när tjuren är ute.
Nej, det ska man vara försiktig med. Man ska alltid ha respekt för tjur. Även om man vet att de är väldigt snälla så kan det hända vad som helst. Jag har hållit på att mista livet en gång och det var ingen rolig upplevelse.
Oj, hur gick det till?
Det var en sommarkväll. Jag gick ut och tittade, skulle se till kalvar och sånt här och se stängsel och så här i hagen och gick in i flocken och för att titta till och plötsligt hade jag bara tjuren på 2 meter framför mig med huvudet i backen och rullande ögon och vrålade och dräglade. Och,
som i Spanien?
Ja, ungefär va. Det är ju det här va. Och i det ögonblicket gäller det ju att inte springa därifrån va, utan stanna och slåss och så jag stod kvar och käftade med en så han gick inte på mig. Jag hade ju yxa med mig eftersom jag såg till stängsel så jag tänkte jag får klubba ner honom om han kommer. Men jag kom därifrån och kom bakom några träd och sådär men han var på där också. Va, så att det, och han vart inte bättre, han var olika mot, han tyckte inte om manliga personer så att säga i hagen. Någon måste ha varit och retat honom. Hästtjejerna kunde gå och hämta sina hästar hur som helst. Han brydde sig inte.
Och han hade horn också förstås?
Ja, han hade horn. Jag hade köpt honom på tjuration på Holsta på våren då. Han kom ifrån Dalsland där. Hette Wilhelm av Hult.
Ja, det låter grevligt.
Men så fort vi hade kommit fram i beteckningssäsongen och så skickade vi honom till slakt.
Mm. Men du har bytt tjur vartannat år?
Ja, jag har bytt tjur vartannat år.
För jag har faktiskt tänkt på det att annars kan det bli inavel.
Ja, jag har köpt vartannat år och många av dem har gått vidare då till Ågesta gård här inne i stan. Där. Det är från Krusenstjärna där som har haft dem ett par år också, ibland 3 år då så att säga.
Han dog ju nyligen.
Ja, han dog nyligen. Ja.
Jag känner honom från Rotary, jag var med i Farsta på den tiden när jag jobbade där.
Jo, nej men vi var väldigt goda vänner och vi hade samarbete i olika avseenden.
Mm. Men de här korna, de verkar ju fredliga men jag har gärna stavar med mig när jag går genom kohagen om jag måste gå nära dem.
Nej, de här korna är väldigt, och en av dem är ju väldigt folkkär där så att säga. Så att hon kommer för hon är så vänlig egentligen om hon kommer fram. Mm. Ja. Man ska, när man inte känner dem ska man alltid vara försiktig.
Ja, de tittar intresserat och jag tittar tillbaka och går så fort jag kan. Har det varit någon visning eller utannonserat? Eller hur går det till?
Ja, gården är ju utannonserad nu och det har varit visningar och det en del personer har ju varit här va, så tittat så att säga på det. Och man har ju en konsult som ska sköta det här utarrenderingen av det också. Och så, det har ju satts upp en massa regler och annat vad man vill ha så att säga och vad det ska vara och sånt här. Va. Sen är väl frågan om man får då någon som vill jobba med det på det sättet. Va? Därför att det krångliga är ju här att det är dels det här jordbruket som då är den prioriterade delen från kommunens sida. Och sen finns då kaféet och så hästverksamheten i det. Så det är liksom 3 olika ben här och man måste behärska alla 3 benen. Va?
Mm.
Det kan väl göra att det här är lite krångligare. Sen har väl det hänt också det ekonomiskt att den här konsulten har fått kommunen att förstå vad det lite mer är frågan om och att man då måste börja satsa pengar och betala arrendatorn utlova 2 halvtidslöner så att säga som kommunen ska betala här till den som har. För det är ju där egentligen som vi sa i Martin och de la av för det var ju att kommunen inte ville ersätta det här och jordbruket är i princip slut va? Och lämnar ju ingenting idag annat än en oerhörd massa arbete va? Men får ingen ersättning för det.
Uddby gård är ju Tyresös stolthet tycker jag, sån här som slottet. Ja, ja. Centrum är fint också.
Jo, men det är många som är väldigt fästa vid det här. Och det har ju visat sig efter det här. För att ilskan och förtvivlan har ju varit oerhört stora. Det har kommit massor och åter massor med människor och beklagat sig. Och väldigt ledsna många, och många är väldigt förbannade. Så man har uppskattat det här. Och det har jag ju vetat hela tiden. För det har ju kommit folk under de här 50 åren. Vi har typ haft den här verksamheten igång då, som hela tiden har uttalat sin uppskattning av det arbete som jag och familjen har gjort här. Så att det är ju tusentals som har kommit i de ärendena också, och de har ju blivit väldigt uppretade nu. Jag har ju betalt det här, så att säga, driften egentligen med andra pengar ute i arvoden och annat. Jag har ju haft andra uppdrag också och sånt. Men det har ju gjort att man har ju fått jobba dygnet runt och aldrig haft någon semester egentligen. Och alltid jobbat och måste vara på pass och inte kunnat ha några egentliga ledigheter. Så att det har det ju inneburit, och då har det ju inneburit att man har fått, så att säga, betala för att man ska jobba och göra jobbet här, va? Ja, det här hade ju egentligen, om man hade följt det vanliga, så skulle det ju varit nedlagt i alla fall på 70-talet. För det här var genom att vi sydde ihop det här Tyresögården som var kvar, och pressgården en del också och sånt, som gjorde att det var lite arealmässigt och gjorde att det... Vi fortsatte i det här, men det har ju hela tiden gått baklänges, och kommun och andra, så är det ju, har man ju hela tiden varit ute och försökt att knapra i det, trots att det har varit utarrenderat och man inte får röra det. Så är det ju hela tiden att man vill ha mark till annat, va? Och det har ju varit de här båtklubbarna, och det förstörde ju Storängen redan tidigt då på 60-talet, va? Och sen har det varit så mycket andra, det är vägdragningar och det är allt möjligt, om man vill komma åt och bygga där och så vidare. Och jag har ju delvis också varit kommunen, va, och det har jag egentligen krånglat till det här, va.
Jaha, jag trodde du kunde hålla emot lite.
Ja, jag har kunnat hålla emot en massa tokigheter, det har jag kunnat göra. Och gjort, va. Men just det här andra, jag har inte kunnat se till att det här stället har fått upprustningar och sånt, va. För då har ju de andra hela tiden blivit politiskt väl haft att utnyttja det, så att säga, att man skodde sig själv, va. Man ville ju, så att säga, flytta bort ridskolan ifrån Fårdala och hit för att kunna exploatera den. Men det ligger ju inom naturreservatet, och beskedet där är ju från länsstyrelsen så att man ändrar inte gränserna på det, va. Och dessutom ville man ju från länsstyrelsen och har ju begärt att det här ska rekas upp till riksintresse, va, för det rörliga friluftslivet. Och sen kommer ju inte kommunen åter på något sätt. Så att det här är ju den här kilen som går ut efter kusten här, och är den finaste utav kilarna, så att säga, förut från Stockholm, som ju har diskuterats mycket, va, i samband med exploateringar. Så att det är väl här ska man avhålla sig, och man kommer det inte, eftersom vi har Erstavik och det här Nackareservatet som det kallas, och så är det det här reservatet, och sen är det de andra stora reservaterna som ligger runt och skyddar nationalparken där, va, och det kommer ju samhället slå vakt om på högre ort, va. Mm.
Och det är många som väljer att flytta till Tyresö just för att det finns så mycket natur och att det är så vackert här.
Jo, det är det. Det hör man ju hela tiden. Det är ju hela tiden, va. Sen gäller det ju att sköta det här också, va.
Jag tänkte fråga dig, de här som har varit och tittat, är det några som kan sköta en gård?
Nej, det vet jag inte så här. Jag har bara varit med liksom hjälpligt och berättat vad det ligger till, så att säga, i det här sammanhanget. Men det som har förvånat mig, det är egentligen ingen som har frågat om arealen och åkrarna ligger eller någonting, va. Så att då blir man fundersam, va.
Men de har väl varit ute och tittat ändå?
Nja, det verkar knappast sova på dem. Och, utan de tittar här på husen och sånt. Jag tror det är många som har andra företag som ser vissa effekter att komma över husen och här och använda dem för annat ändamål och sånt. Va? Så där får man nog se upp.
De kanske hade läst i Mitt i Tyresö att det skulle vara lämpligt för en barnfamilj som tycker om djur och vill vara hemma på sommaren.
Det är väl en sån där barnfamilj då som har ungdomar mellan 4-5 stycken mellan 15 och 25 år som kan jobba då. Det är det som man liksom måste förstå i det här så att säga, det är just hur mycket arbete det kräver, va. Det är liksom ingenting att man bara kan slänga och ta ledigt och allting, utan upplägget här har ju varit att man måste finnas på plats och djuren är stora, man, allmänheten har ju fri tillgång här till det och så, va. Mm. Så att då så måste man ju väldigt, alltid ha det väldigt välputsat och i ordning och allting. Så då börjar man bli anmäld för annat, att det är smutsiga djur och sånt där, då blir det alltid ett jäkla liv och elände. Och samtidigt så tar det här då en oerhörd massa tid.
Mm. Mm.
För det är ju rent manuellt arbete, va, som det har varit frågan.
Och det räcker inte bara att tycka om djur.
Man måste kunna hantera djur och man måste vara villig och man måste orka och jobba. Va. Det är förutsättningen. I princip har jag ju då haft dygnet runt tjänst. Börjar man resa och räkna över det så att säga i vanliga tjänster då, kommunalt sett, va, så är det då, då hamnar man ju plötsligt att man måste ha 3-4 stycken när man börjar räkna in semesterhistorier och
det engagerar allting. Ju hela familjen.
Ja, det har gjort. Vi har ju varit då, farsan var ju med och hjälpte till i början, men senare, men det har varit Marianne och jag och hösten, och så alla tre barnen har ju jobbat med, och jag och slutet nu Martin och Victoria har ju gått för fullt hela tiden då, så har min bror och svägerska som ju har fått nyttja det här huset och brygghuset då till, på sommaren, de har ju då jobbat med alla höbärgningar och allting och ryckt in när det har krisat på andra sätt och besvärligheter, va. Så att egentligen så har vi varit 7 stycken där och, men även deras barn har varit med och jobbat i, när det klara hö och sånt.
Mm. Du, jag är också lite nyfiken på hur stor gården är i areal räknat.
Ja, det är ungefär idag bete och åkerjord är ungefär 50 hektar. Va?
Det är 100 tunnland ungefär.
Ja, men och det har den ju annonserats ut för vad den. Det är ju så att nu är det ju, vissa delar är ju privatägt av andra personer och inte kommunen. Va? Så att det faller väl ifrån. Va? Den här arealen är så pass utsatt så det märkliga är egentligen är det ju frågan om man ska kunna räkna det som någon form av arrende eftersom man har överlåtit arealen till allmänheten här. Och det går ett par tusen hundägare ut och promenerar här och stigar höger och vänster.
Ja,
och
betesarealen
här är ju fullt med annat folk.
Och en del släpper ju faktiskt sina hundar också.
Ja, visst, det gör de. Och så att det är fullt och samma sak nere vid kyrkan och slottet där. Den arealen är liksom det också. Det är mycket hårdare påverkan på det, va? Så det går knappast. Och sen kommer då kommunekologer och andra, och när man då säger att de behöver dika om och sånt där, då får man inte göra det, för då vill de att det ska vara våtmarker istället och allt möjligt sånt här, och det håller liksom inte. Och nu kommer man ju ner till Raksta också med detaljplanerna och byggnationen ordentligt. Man bygger ju om vägen.
Mm.
Och då,
det är inte så vackert då, där
då
just
då sätter
nu.
Man ju trycket ännu värre där nere också. Va? Och det är mycket folk som är ute och mycket hundägare. De får man väl i sig förstå. Och de vill hålla på med det där. Men det går ju inte att de ska vara ute om man ska skörda klöver på det eller någonting.
Nej,
så att säga.
Det
är inte hållbart.
Nej.
Ja.
Många tror ju att de kan ha hundar lösa hur som helst. För de är så snälla.
Ja, jo folk tror att de har kontroll på hunden, men de har det inte.
Nej.
I det ögonblicket det händer nog. Och det värsta som kan hända det är om de har en lös hund. Och den skulle ge sig upp mot K-flocken, för då får den en attack tillbaka, va. Och då springer den tillbaks till husse. förföljd kanske utav stamtjuren eller någonting mm. sova, och då kan det hända mycket obehagligheter. Mm.
Du, hur mycket skog har ni då?
Nej, vi har ju ingen skog.
Det är den här lilla.
Det är ju, skogen är ju kommunens.
Ja, den är
vi
kommunens.
Brukar ingen skog, va? För att skogen har ju haft betydelse i svensk jordbruk. Nu är det ju nedlagt 9 av 10 gårdar sen jag började på. Och för många har liksom levt kvar beroende på att de har en hel del skog, va? Och då inkomsten av den, va? Mm. Och idag när de här vanliga bondgårdarna annonseras ut och säljs, så är det bara skogen som har något värde, va? Själva inägorna, så att säga, jordbruksmarken, nämner de knappast i annonserna. Utan det är mycket skog det på dem, och om det är några bra byggnader och bra bostadsbyggnader som eventuellt någon kan vara intresserad av. De som har haft mycket skog har ju allmänt haft det bra. Ja, så att det, och de har kunnat göra då vid lämpliga tillfällen stora avverkningar, till exempel för reparationer och investeringar och sånt. Men arrendatorerna har ju haft en annan sits i det här. Men arrendelagstiftningen är ju egentligen oerhört sträng. Och ger arrendatorn rätt i nästan allt, va, så att säga. Och det är ju därför det har varit en del bråk. Och det har varit tv-filmer här om några godsägare i Skåne grävar, och de tycker. Men faktum är ju egentligen att de sämsta markägarna, det är kommunerna, och speciellt här runt Stockholm. Ja, de finns liksom, de respekterar inte arrendekontrakten eller någonting, va. Det finns några stycken jordbruk runt stan här i Huddinge och Sollentuna och Täby och Danderyd och sånt som finns kvar enstaka, va, så här som ligger mitt i, och det är bråk, och Lidingö och så, det är liksom bråk nu överallt, va, för de respekterar då inte det här. Det är ju alltid man politiskt så vill man ju utlova allt möjligt då till folket, men allting kostar ju pengar, va, och mycket pengar, så att det är inte så lätt. Och jag har ju en väldigt god insikt och haft i det kommunala arbetet efter 50 år med kommunala uppdrag i Tyresö kommun, och familjen har sammanlagt 80 års tid engagerad i den kommunalpolitiken här och så. Men det är, i dagens läge är det precis som att ska man framrymma en rik kommun, då räknar man bara antalet invånare, men man räknar aldrig några andra, så att säga, parametrar i det här sammanhanget, och vad som är värt att leva och så vidare här. Och det har jag aldrig riktigt förlikat mig med, va? Så att, jag tycker det är så mycket annat som egentligen påverkar om man trivs och vilket liv man får, ja, och visst, så vidare. Och inte bara att allting ska vara bättre om man nu spränger bort allt samman och hugger ner allting och så vidare.
Hörru, vad händer nu då?
Ja, vi lämnar ju det här, så att säga, jordbruket och så, och den 14 mars nu kom. Så att... Och då är ju Kodo kommer väl ha en slutaktion och sälja ut alla grejerna, så att säga, maskiner och hela den delen, va. Köpa upp en begagnad maskinpark här liksom, det tror det väl röra sig om 1,5 miljoner i alla fall, och ju, ja, 1,5-2 miljoner. Så det måste man ju också ha med i kalkylerna när man vill göra någonting. För såna här gårdar är ju möjligheten att köpa nya maskiner nästan omöjlig.
Jag förstår det.
Det är sådana priser idag på en redig traktor när man ska betala en 700 000. Och så sticker det ju iväg på ett sätt som är fullständigt omöjligt. Så att det vill nog till i det sammanhanget.
Och barnen då? Är det något du vill tala om?
Ja,
de drar i alla fall.
Ja, de lägger av, och de såg ju när de liksom inte kommun ville vara med på någonting än bara stödja emot dem, så tyckte de att då fanns det ju liksom ingen framtid i det här, va? Och det får man respektera, även om det för mig och hustrun här och även för min bror och så som jag har varit med här hela tiden. är tragiskt, det måste man väl säga. Va? Mm. Vi har ju varit här nu, det blir ju 87 år som familjen haft och vi är födda här och uppväxta. Och jag har ju alltid haft att förvalta det här så att säga åt det. Och det har blivit någonting åt det som tidigare fideikommissarien på Erstavik, Magnus A. Petersén, största löjtnanten där. Borta nu sedan en del år. Men han sa alltid att han ägde aldrig Erstavik, utan han bara förvaltade det för inför nästa generation. Det var ju fideikommiss, för han kunde ju inte sälja det eller någonting. Va? Så att, det var bara fråga om det. Och det vi har gjort, det kom in i bilden genom att farsan arrenderade det här då 1929, och då levde ju den gamle markisen på slottet och han hade ju liksom sammanfört Tyresö igen till en stor enhet och byggt upp och byggt om och lagt ner väldigt mycket pengar. Egentligen var det ju hans hustru som la ner pengarna, men
ja, just det.
Han har fått kredit.
Han hade ju flera rika hustrur.
Ja, jo. Så att den delen, och så jag har ju funnits med hela upplösningen utav godset och så, och övertagandet och allt, och sett det här från insidan och vetat bättre än någon annan egentligen i kommunen vad som har hänt och vilka som varit inblandade och allting.
Det är ju kulturhistoria.
Ja, det finns mycket historia och så vidare. I det sammanhanget. Ja.
Och jag tänker på museet. Hur ska det gå med det? Det får jag väl prata med Göran om och göra ett eget program.
Nej, vi har diskuterat museet och vi har haft någon träff här lite med kommunen, men de vet varken ut eller in och det verkar inte till att vilja någonting här. Så nu har vi bjudit in samtliga partier i fullmäktige för att få en diskussion i det sammanhanget. Va? För att Tyresö har ju, är ju bara en socken egentligen, och det här museet som vi har, det är ju i princip då hembygdsmuseet, och så finns det inga andra grejer, ingen annan har någonting heller utav Tyresö, så att blir vi tvungna att skingra det här då, vilket vi har sagt att det kommer vi att göra om inte kommunen är beredd att gå med på de önskemål så att säga som vi har i sammanhanget. Så finns det ingenting mera sen, va? Och då kan man ju börja spränga bort det sista vi har. Så att där står vi idag, så vi vet inte hur det blir med det, va? Och det är andra saker som fortfarande också är utav våra investeringar i gården här är olösta så att säga, bland annat kaféet och så. Så att det verkar som de som har på i kommun, de vet inte redigt vad det är frågan om. Vi har ju fått stått egentligen för alla investeringar och de, utan vissa stora har ju kommunen gjort efter påtryckningar, och det har Malmö kommit när husen har hållit på att rasa, att vi inte kunnat stå längre då. Så har man behövt hänga upp lite, men i övrigt så har man inte bekymrat sig och det har ju fått konsekvenser. Det är ridverksamheten och så fick vi bygga den här ridvolt och annat. Och den kostade ju 500 000 och inredning i stallet ett antal 100 000 och sådana här saker vi stått med. Och likaså hela kafédelen har vi ju. Där räddade vi ju kvar så att säga, att man byggde upp en ny byggnad då istället för den gamla lågorn.
Ja, det blev ju bra.
Men det var ju först efter en massa tjafsande också. Och sen har vi ju stått då för all inredning och allting som finns i det. Va? Så att jag har sagt det nu när de andra har tittat på gården just, att det är vi som äger alla inmäten och allting så att säga i det här, va? Och kostar på. Och jag har ju betalt övervåningen här inne, isolering av den, för det var ju bara en kattvind från början. Ja, så att det har jag också på 70-talet gjort för att huset skulle bli beboeligt redigt. Och brorsan har ju stått för all underhåll och räddat kvar brygghuset här, annars hade det bara varit en hög med ruttna stockar. Så att det är ju en verklighet, och det huset har ju fortfarande inte någon elinstallation ordentligt, eller, och det har inte vatten och avlopp, och det finns ingen toalett eller sådana saker. Va? Många tror nog kanske att det är upprustade hus, men det huset är i fint skick i sig för att göra.
Ja, det är vackert utifrån.
Man har massa arbete och betalt mycket under årens lopp för. Så att det är ju sånt där man egentligen behöver klara ut. Va? Då börjar vi räkna in all arbetstid och allting som vi inte har fått betalt för och sånt, då kommer man ju till väldigt stora belopp i det sammanhanget. Så att vi har ju fått oerhört mycket sympatier här i det här sammanhanget. Va? Så att jag brukar säga egentligen är det ju det som har gjort att man har fortsatt mycket i det här sammanhanget också. Att under de 50 års tid som vi har haft den här typen av verksamhet här nu så har jag fått också oerhört mycket beröm av hela familjen och sånt. Och som man kan väl säga har varit trevligt i det sammanhanget, för det har hela tiden kommit.
Det har ju känt folkets uppskattning hela tiden.
Ja, man har fått väldigt mycket uppskattning i det här sammanhanget. Va? Och många av dem som kanske då haft jordbruksbakgrund och sånt där, för de har liksom förstått arbetet. Va?
Mm. Var det inte någon kung som hade ett valspråk? Folkets uppskattning, min belöning.
Jo,
någon av Oskar.
Kärlek, min belöning.
Ja, just det. Det är väl så du får känna då.
Ja. Jo, men det kan vi ju säga att vi har haft. Va? Det är helt klart.
Men det kan man inte leva på.
Nej. Det blir ungefär som den där smen som hade... Folk kom dit och skulle ha hjälp med olika. Och så tyckte de var så lite som ville inte betala någonting och sånt där. Va? Så han satte katten i en bur där. Och sen när de som inte tyckte det här var, så sa han till dem att de kunde tacka katten för det. Och det gjorde de med några fraser och klappa katten i buren och... Men sen efter en tid så fanns det ingen katt i buren. Undrar om vad den hade tagit med. Den hade ju svult ihjäl.
Ja, det är lite så.
Ja, det är ett bra åskådliggörande uttalet.
Precis. Men hörru, då får vi se framtiden an då?
Ja, jo. Det har ju varit det här, och det var ju väldigt konstigt egentligen när kommunen sa upp det här då för omförhandling, och så kom det fullständigt tokiga och krav i det sammanhanget. Va? För att om vi skulle vara kvar, och man begärde ju att jag skulle betala, om vi skulle ha huset där, skulle vi betala 180 000 om året i hyra. För det var, och då är halva huset egentligen vårat, men och så Leo och andra, vi skulle göra alla underhåll och allting här.
Som sagt, folkets kärlek, min belöning. Men du ska ha tack för att du ställde upp på den här pratstunden.
Trevligt att ha det här och prata lite.
Ja, det tycker jag också. Vi träffas ju i skogen ibland av en händelse och får pratstund också.
Ja, under åren på olika ställen.
Ja, visst. Men du, den närmaste framtiden, det är i alla fall att det blir födelsedagskalas ikväll.
Ja, då kommer hit brorsan och så bara lite. Men jag har sagt med det att nu efter 80, de här födelsedagarna, ska man väl med om. Passa på familjen, visst det, på något kaffe på födelsedagen.
Ja, lite trevligt med nära och kära. Men du ska ha mycket tack för pratstunden.
Tack ska du ha.
Och ni har hört Erik Magnusson prata med mig, Gunilla Grelle Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Hej då!